Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Anton Magnusson och jag har just släppt biljetter till vår nya turné som drar igång nästa år. Uppvigling och förledande av ungdom heter den. Och vi kommer till 26 svenska städer. Passa på att köpa biljetter i julklapp till folk. Eller så kan ni bara se till att knipa biljetter innan de tar slut i din stad. För de går åt i ett halsbrytande tempo. Ni hittar alla städer och biljetter på specialisterna.se. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskattar jättemycket alla ni som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fritte Fritzson.
Hej!
Välkommen hit!
Tack snälla!
Du är komiker och klubbarrangör och podcastare.
Stämmer. Och även arkitekt i botten.
Arkitekt i grunden. Ja. Någonting att falla tillbaks på.
Ja, lite så. Speciellt är det någonting för folk att falla tillbaks på när de pratar om med mig.
Mm. Ja,
alltså de kan ofta kommer frågan, men du det här du gör ingenting, ingen arkitektjobb just nu utan du bara annat så här.
Vilka måste... är det komiker som frågar dig det då eller är det
alla? Alla, det är som är nästan som någon slags fix idé hos folk att när man har en högskoleutbildning så måste de fråga så här, men du gör inte det då?
Men jag får också väldigt ofta frågan så här, men du gör inga serier eller musik just nu.
Nej, alltså, exakt. Det är din motsvarighet.
Ja, det.
Så vi kan förenas i den ångesten.
Man rapputbildning och falla tillbaka på.
Men nej, men det är väl någonting med att folk måste, jag fattar att folk måste ha någonting att prata om.
Mm, men sen så är det ju så också att människor älskar att placera andra människor i fack men hatar att själva bli placerade i fack. Så det krockar lite där ibland.
Ja, men så är det. Nästa gång ska jag säga så här: sluta placera mig i ett fack. Jag är faktiskt mer en arkitekt.
Ja. Idag så ska vi prata om svensk stand-up-historia.
Ja.
Men innan vi sätter tänderna i detta matiga ämne så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Första alternativet har du tagit med.
Mm.
Omnipollo Bianca. 6%.
Det är en väldigt konstig dryck av ölkaraktär.
Ja, det var massa ingredienser.
Alltså tänkte jag, blueberry pancake lassi göse.
Och vad är gös?
Ja, det är någon belgisk öl typ som är väl lite sådär åt det fruktiga hållet, tror jag. Mm. Men det är liksom som man har tagit allting som man tycker är gott och sen har man satt ihop det till en dryck.
Ja, det känns som lite Ben & Jerry's tänkandet.
Ja, men det kanske är så att aldrig förr har en dryck i burk varit närmare den här häxblandningen som du har på listan.
Sen har vi en lite mindre ambitiös öl, Karhof 5,3. Det finns Dry Martini, Sherry, Hawaii Gay Club, Fanta Zero, Baileys. Två sorts hostmedicin från Finland med kodein i.
Är det en sån här rapdryck eller?
Ja, det är det.
Alltså med kodein hostmedicin och så blandar man med typ Fanta Sherry eller något sånt där? Eller
vad, ja, man blandar ofta med Sprite.
Okay,
Men den amerikanska hostmedicin är lila. Så det blir lite lila. Därav namnet Purple Drank.
Okay.
Sen så har vi Heinz tomatketchup. Mm. Som enligt en av medlemmarna i rapgruppen De La Soul. Enligt honom så är ketchup både mat och dryck. Så därför får du vara med på drycklistan.
Det känns som en konstig ursäkt för att få dricka ketchup.
Nej, men det stod på baksidan av en De La Soul-skiva. His favorite food and beverage is ketchup. Och sen har vi häxblandningen, nyss nämnd.
Mm.
Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Okay,
Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Just det. Ja, men jag tror jag vet vad jag vill ha. Jag vill ha en Karo.
Ja.
Och så vill jag ha en svarta skägget Fanta som en side order.
Mm. Men då, jag tar den här Omnipoy och Bianca.
Ja, kul.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Häng med!
Ja, då är vi tillbaka med dryckerna. Den här, den var verkligen stark färg på den där. Den är inte ens, den är opak.
Ja.
Den är inte...
Det är nästan så att du får ta en bild och lägga upp i eftersnacksgruppen.
Mm. Ja.
Det, nästan bara.
Nästan, ja. Det får, jag kan låta någon annan i eftersnacksgruppen googla fram. Det finns säkert mycket bättre bilder.
Ja.
Jag tänker på det ofta när folk kanske tar en bild på triumfbågen eller... Eiffeltornet och så här, utan att själv vara med eller ha någon kompis med i bilden, då kan man ju verkligen bildgoogla fram mycket bättre.
Exakt. Man vill ha lite fulare bilder och lite sämre vinkel, men lite mer som stör bilden och lite sämre väder.
Mm, bara för att... fan vad god den här var.
Tyckte du det?
Ja, jag tyckte
den var kul. Vad glad, jag blir.
Det var ju lite som att dricka en milkshake eller smoothie eller någonting samtidigt.
Men jag tänker liksom att hemligheten är att man inte ska se det som en öl i första hand, utan man ska se det som en dryck.
Mm, nästan.
Ja, men det är som alltså, vissa som säger, ja, men jag tycker inte om lättöl, jag tycker det är svagt och äckligt och så. Men då ska du säga, du ska se det som en dryck bara, det här är något annat liksom.
Något annat än en öl?
Ja, om du ser det som bara någon, en dryck som inte är söt men viss bäska som är gott till fiskpinnar, då kommer du gilla det igen.
Men då ska vi kanske kasta oss... Hur var förresten din dryck?
Men den här...
Skandinaviska dranken, Scandinavian drank.
Men Scandinavian drank var faktiskt förvånansvärt god.
Mm.
Man känner ju den här den klassiska hostmedicinsmaken slå igenom.
Mm. Alltså den
ja, men alltså typiskt så här hostmedicin som försöker och smaka karamell. Men eftersom det är någon aktiv substans som mer drar åt herbamare-hållet, så blir det liksom det blir en liten kulturkrock där mellan smakerna. Så.
Det är inte trockomare, det är herbamare.
Ja, det är så här originalet. ingen så här billig Eldorado
kopia. Nej, men det var väl samma, det var bara alltså samma tillverkare, Trocomare och Herbamare, tror jag.
Ja, vad är skillnaden egentligen? Trocco, är det inte någonting med...
Jag tror att Trocomare är lite kryddstarkare.
Okej, okay, ja.
Lite mer kryddig.
Ja, kanske lite mer åt det indiska hållet.
Det vet jag inte.
Nej. Currymare. Nej, men det var god faktiskt. Och Karin var ju också väldigt trevlig.
Mm.
Men det känns som att den är lite mörkare än vissa andra så här pils, så här prisblå. Men det kanske är bara en synvilla, jag vet inte.
Jag vet inte heller. Men då ska vi kasta oss in på temat.
Mm.
svensk stand-up-historia. Ja. Jag har lyssnat ganska mycket på, eller jag har lyssnat på alla avsnitt av en amerikansk podd som heter The History of Stand-up. Och den tyckte jag var väldigt intressant. Mm. Och du har ju varit med väldigt länge. Och nu ska vi göra någonting motsvarande då, fast i Sverige, tänkte jag.
Ja.
Vi får alltså, se hur långt vi kommer. Ifall vi inte hinner med hela fram tills idag, då blir det en del två.
Ja, men jag ska bara säga det att när jag föreslog stand-up-branschen, då var det mer att jag tänkte att man skulle prata om så här klubbscenen. Så.
Men den är ju en del av stand-up-historien.
Så att jag ska bara säga, när det gäller så här förhistorien, så här 70-80-tal, så kan jag ju säga att då kommer det bli, jag kommer skjuta, eller du kanske också kommer skjuta en del från höften, men det är ju lite grann det den här podden går ut på också.
Ja, den är rätt slapp. Men jag känner ändå att jag kan mer än folk i allmänhet kan om svensk stand-up-historia. Jag har sett och läst rätt mycket om det. Och du är ju något av för vi är ju liksom, tillhör ju lite samma komikergeneration. Men du är lite av den här generationens grand old man. Poddgenerationens grand old man.
Ja, men kan det vara så att jag är Sveriges äldsta humorpoddare?
Är du äldre än
Sparring äldre?
Sparring äldre, okej. Okay. Och ni har en podd ihop.
Ja, och den får vi betraktas som en humorpodd. Det är i alla fall en sån här pratpodd.
Ni är längst och äldst.
Ja, kan man säga. Men det tycker jag är ganska kul. Jag vet inte, det känns som att jag hittade hem när jag började podda med Anders. För att det är ju väldigt kul att jobba med honom faktiskt. Jag kan få nämna det, att den heter 4 meter om man vill lyssna. Kommer ut en gång i veckan, precis som arkivsamtal. Och det är egentligen bara, som alla andra pratpoddar, vi sitter och babblar och skjuter väldigt mycket från höften.
Men den är bra, jag har hört en hel del.
Ja, tack. Är det nu jag ska säga att jag har hört lite arkivsamtal och gillar din podd?
Det vet nog. Det tar folk för givet.
Ja, precis. Men det är ju intressant, om man ska börja prata om svensk stand-up-historia, så är frågan om var man ska börja. För att om man pratar förhistoria, så alltså att det stod en man då, oftast en gubbe då, på en scen och pratade. Det är ju ett gammalt fenomen. Så att
det har funnits teatermonologer.
Exakt.
Det har funnits roliga historier, berätta.
Ja, bondkomiker stod ju oftast och drog vitsar på scenen.
Det finns ett nu blandar jag ihop arkivsamtal med snedtänkt avsnitt om bondkomik.
Fanns det någon som hette Fridolf Rudin till exempel?
Vad sa du?
Fridolf Rudin fanns det väl någon som hette, tror jag. Han kanske var skådis också, men jag för mig att han var också lite så här kringresande.
Men stand-up comedy, det är ju ofta liksom, brukar definieras som, det är en person på scenen som inte är i en karaktär, utan är sig själv och skämtar. Ja. Och ja, men det sägs att det började då någon gång i Sverige i slutet av 80-talet. Många har liksom hävdat att de var först i Sverige med stand-up, bland annat
Magnus
Härenstam, ja. Han gjorde en föreställning som hette
Föredraget, va?
Ja, Föredraget, men då satt han ner vid ett skrivbord, tror jag.
Och jag tror att det var ganska mycket, om jag inte helt missminner mig, att han hade lyssnat in sig på lite LP-skiva, va? Eller?
Ja, jag har ju inte hört Föredraget.
Nej.
Men på den tiden, i början av svensk stand-up-historia, så stal folk ganska mycket från amerikanska komiker.
Och det är ju intressant. För att idag är det ju verkligen tabu att stjäla skämt. Det är ju verkligen, det är liksom, det är på samma nivå som pedofili och högförräderi. Eller pedofili, eller skämt om pedofili är mindre allvarligt än att stjäla skämt, kan man säga.
Ja,
inom branschen. Men däremot, Lenny Eksvärd har däremot så här helt omvänt förhållande på dem.
Har hon stulit några skämt?
Nej, men nej.
Det vet man.
Nej, precis. Men hon tar nog lika hårt
på det. Ja, hon tycker nog att hon gillar inte att när folk skämtar om pedofili.
Nej, det kan vi konstatera. Ja. Jag sticker ut hakan lite. Nej, men precis. Men det härstammar ju värd att nämna när det gäller förhistorien.
Ja, absolut.
Men sen fanns det ju något annat event som var i Stockholm på 80-talet också, där man testade stand-up och där man tänkte att publiken, svenska publiken är så tråkig och inte interagerar.
Mm.
Så därför gav man ju någon slags skumgummibollar till publiken som de skulle kasta på komikerna.
Ja, men fan vad det var på Bounce.
Ja, det kan nog stämma. Men vilket gav, gjorde att komikerna fick ingen rytm utan de fick bara massa bollar på sig.
Mm.
Så det blev som en sån här pinsam japansk gameshow istället för någonting kulturellt.
Mm. Och sen drog de igång det här gänget som nu Norra Brunn-gänget. Alltså kan man väl kalla dem, även om den första klubben inte låg på Norra Brunn.
Ja, det var Västermans i Gamla stan tror jag, på övervåningen där. Det var liksom ett gäng som stegade upp till Västermans och frågade om de kunde få köra det här nya då som heter stand-up comedy.
Mm.
Och bland de första, Jonas Hallberg var ju pionjär.
Mm. Som idag har radioprogrammet Spanarna.
Han har inte, men han är ju med, i panelen ibland.
Jonas Hallberg och pratar, han har den här uppsaliensiska, den här pratar lite så här.
Han pratar som en så här, som man tänker sig att en överläkare i en film pratar. Är det kanske Robert Gustafsson som har gjort den där överläkaren till så här, sinnebilden för hur en överläkare pratar?
Mm. Så han var en av de första.
Ja, Jan Sigurd var tidig också. Estradören och författaren Jan Sigurd, som idag är ihop med Anna-Lena Brundin faktiskt.
Ja, som också var en tidig svensk ståuppkomiker. Ja. Hon hette ju Bergelin under ett period, men nu är det tillbaka till Brundin, va?
Ja, men hon hette ju Bergelin, och sen hette hon Brundin, och sen hette hon Bergelin, och sen heter hon Brundin igen.
Oj, det är mycket B.
Ja, men hon föddes ju då som Bergelin. Men sen gifte hon ju sig med Olof Brundin som var då journalist på Aftonbladet.
Mm.
Och sen när de skilde sig så ville hon byta tillbaka till sitt barnomsnamn då, Berglin.
Mm.
Och, men sen jag tror att det var så att hon insåg att men det här med Anna-Lena Brundin, det är nog rätt inarbetat ändå.
Brand recognition.
Exakt, så att det här med att jag bytte efternamn, det var nog dumt. Mm. Så att då bytte hon tillbaka till Brundin, i alla fall som artistnamn tror jag.
Mm.
Oklart vad hon heter i passet faktiskt. Jag har inte frågat. Men hon, det är väl ungefär det. Det här avsnittet kanske bara kan handla om Anna-Lena Brundins olika namnbyten.
Men Anna-Lena Brundin tror jag var den första stuppen jag någonsin såg.
Okej. Vilket var det på?
Det var på TV.
Slängde i brunnen?
Jag tror inte det var Slängde i brunnen. För att Slängde i brunnen sa jag senare, då kommer jag ihåg liksom det upplägget med massa olika komiker och sånt där. Det här var nog något annat sammanhang. Det här kan ha varit, det skulle kunna ha varit en typ Aktuellt eller Rapport, något sånt som bara hade ett inslag från någon show eller liksom, för att jag minns det att jag var ganska liten och hon pratade om begreppet en snabbis.
Ah, okej.
Okay. Och jag blev ganska chockad som barn då, tänkte så här. Alltså, för jag visste väldigt lite om sex, liksom.
Va? Som barn? Visste du ingenting om sex?
Vissa kanske ändå hade liksom hört talas lite mer om det, kanske. Alltså, så här, var det, på porr och liksom, det hade du, kanske någon kompis som...
Du visste om sex hade du fått från Sverigehäftet.
Vad är Sverigehäftet?
Det var de här små, jättesmå häftarna som kom hem. Med olika så här erbjudanden.
Jaha,
alltså där man kunde köpa kanske typ nöjeslexikon. Jaja, och så fanns det underkläder.
Runkvirke som Hellers katalogen.
Exakt. Ja. Tror man, Martin Soneby hade något skämt om runkat i Sverigehäftet. Marcus Johansson har ett jättebra skämt om det också. Jag vet inte om man ska avsluta.
Man kanske ska bränna det. Man får skriva till Marcus Johansson på sociala medier och se om han vill avslöja det.
Ja, men gå och se Marcus någon gång så får ni kanske se det materialet. Mm. Vi hade ett temakväll om sex på Katalin med Oslipat nu för några veckor sedan. Och då körde han det eftersom det var sextema.
Men jag har hört ett annat skämt om att runka till Ellos-katalogen som är då, det vet jag inte vem det är, så jag kanske kan bränna det i alla fall. När jag var liten så var man tvungen att runka till Ellos-katalogen. Men nu när finns ju internet, så kan man bara gå in på ellos.se.
Men det är ett exempel på, tycker jag, på ett riktigt smart drunda mattan skämt. För det är drunda mattan skämt. Det drar ju åt ett totalt oväntat håll. Men nej, jag gillar det. Det är klassiskt i sin skämtstruktur. Men jag tycker det är skitroligt. Jag vet inte varför, men det är...
Men hon pratade om då snabbis. Och jag tänkte, är det sex hon anspelar på? Får man prata om det i tv?
Såhär, mamma!
Jag blev lite generad som barn.
Men det var så roligt att du, såhär, Simon Järfors, 8-åring, gick in till klagomuren på SVT. Såhär, ja, hej, heter Simon, jag är 8 år. Jag tycker det är olämpligt att folk pratar om sex i Sveriges Television. Ja, vi ska ta det här till programdirektören. Tack för påringen. Men bara för att nämna några. Jo, men Gain, det blir mycket utvecklingar. Men Anna-Lena Brundin, hon tillsammans med Lill-Marit Bugge gjorde hon ju en klassisk tv-program som Nancy och Carina också. Jo. Jag vet inte om det hette det, men de hade ju två karaktärer som heter Nancy och Carina. Och det är en ball förhistoria där, för att du kanske har haft dem i podden förresten.
Nej, ingen av dem.
Nej. Det borde du ha.
Pappen Larsson.
Ja, du borde ha Lill-Marit och jag tror kanske de har varit med i Snedtänkt, så är det. Men de var ju jätteunga och drog till Berlin ihop och började spela kabaré. De hade spelat kabaré i Sverige. Mm. Och så översatte de hela texten till tyska. Just de bodde i Berlin länge och spelade kabaré där. Och sen så kom de tillbaka till Sverige och fick göra tv. Det var ganska banbrytande kring... Ja, men de är verkligen experimenterade liksom kring vad humor kunde vara och mycket karaktärsbaserat.
Jo, men det kan jag rekommendera, det Snedtänkt avsnittet. Mm. Det var roligt. Men sen började Lill-Marit Bugge med stand-up också. Eller var det bara...
Jag tror Lill-Marit körde lite grann, men jag tror inte hon tyckte att det var hennes grej riktigt.
Nej.
Lill-Marit känns ju som, jag känner inte henne, men hon känns ju som en konstnärlig person.
Mm.
Men det, liksom stand-up-formatet passar kanske inte alla lika bra.
Men vad heter han? Goldberg?
Ja, Bertil Goldberg.
Han var väl väldigt tidig med att dra igång stand-up. Ja. Körde han stand-up själv också?
Jag tror kanske att han gjorde det. Men framförallt så blev han ju som en impresario. Eller han blev ju en arrangör.
Mm.
Och han var ju den som drog igång både Suck stand-up comedy-klubben. Som var ett bokningsbolag. Och,
som idag driver Norra Brunn.
Ja, exakt. Mm. De hänger ihop. Så Suck och Norra Brunn sitter fortfarande ihop.
Mm.
Sen så, om jag inte helt missminner mig, så var det så att Bertil Goldberg blev sjuk. Jag tror att till och med att han fick cancer. Det kan ha varit så.
Mm.
Och kände väl att han ville liksom lämna sitt legacy vidare. Så att då tror jag att Peppe Masella, som har Norra Brunn idag, fick liksom en option att köpa hela konceptet.
Mm.
Och då...
Så det var inte han som drev restaurangen från början?
Nej, Peppe var nog kanske barchef eller någonting.
Okay,
alltså han jobbade med mat och dryck på Norra Brunn. Och han tog över... Norra Brunn. Och sen så blev Bertil frisk.
Okay.
Och då ville han liksom fortfarande hålla på med branschen. Och då tror jag att det startades en konkurrerande verksamhet på Bansch, som jag inte helt missminner mig.
Okay.
Så då blev det ju liksom, under en period så var det ju så att folk fick välja lite grann om de ville köra på Bansch eller på Norra Brunn.
Man kunde köra på båda.
Ja, det blev ju så här krig.
Mm.
Det lät ungefär som man tänker sig att det var inte samma sak, men i Los Angeles, men det kommer ju Story, och när det var, när alla körde gratis och hela den här konflikten som var på 70-talet, som också skildras väldigt bra i den här amerikanska serien I'm Dying Up Here, som jag verkligen tycker man ska kolla på.
Det är baserat på en bok med samma namn.
Ja,
det
finns 2 säsonger på HBO, tror jag. Och när vi ändå är inne på serien, Crashing med Pete Holmes, tycker jag verkligen man ska se.
Den har jag sett allt av, Crashing. Ja. I'm Dying Up Here har jag. Kanske om jag får ännu mer tid någon gång.
Om du får feeling.
Jag har sett kanske 4 avsnitt eller någonting.
Det krävs lite mer svarta skägget innan du hoppa in och kolla klart. Men, jo, men för att avsluta den bara. Så under en kort period så var det så att alltså komikerna lite grann fick välja. Man fick välja sida om man skulle köra på Berns eller på Norra Brunn.
Mm, mm.
Vilket ju är en konstig idé att komikerna skulle tillhöra ett stall.
Ja.
Och bara köra på liksom... Det är liksom unheard of idag.
Vilka komiker körde var då?
Jag vet inte. Men jag tror att antingen var det Anna-Lena eller Oredaren eller någon sån här...
Oredaren och Thomas Oredsson. Ja, när började han? Var han med från början?
Han var
början?
Med från, i princip från början. Vi kan väl nämna några av de här som var med från början. Mm. Dels var det då... av de som fortfarande liksom har någon slags humorprofil. Så det var Thomas Oredsson, det var Lenny Norman, det var Adde Malmberg, det var Babben Larsson var tidig. Det var både Thomas Pettersson var tidig, Peter Wahlbeck var tidig. Ulla Skog körde stand-up i början, körde det några år. Jag har sett lite grann på YouTube av henne. Jag tycker hon är vansinnigt rolig som stuppare. Men tror inte riktigt att det passade henne då. Eller hon kände inte att det var hennes grej riktigt. Så hon jobbade mer med teater och ja, sketchhumor sen då.
Mm. Sen, ja, jag har den här boken som heter som liksom skildrar den tidiga stand-up-scenen. Då är det just de namnen du nämnde som du intervjuade i den.
Ja,
den heter Stå upp eller något liknande.
Ja, precis. Ja. Men sen fanns det ju andra så här lite mer oväntade. Jag tror att han, vad heter han? Lasse Strömstedt, alltså Niklas pappa, som var gammal kåkfarare och journalist. Han körde stand-up till exempel. Och fanns väl andra. Johannes Brost är en sån legendar också i branschen. Mm. Men det känns som att han mer berättade gamla historier om när han hade efterfest med Rolling Stones och sådär.
Ja, han körde anekdoter på
sen. Ja, lite anekdot. Jag tror inte att han var så supertajt när det skämt så.
Jag intervjuade Peter Harrison i Arkivsamtal och sa att han hade kört stand-up en gång men med stulet material, men att det hade gått dåligt ändå.
Det är så här, höjden av kassighet. Att, liksom, att gå upp med så här material från så här Mort Saul eller Woody Allen och bara bomba. Det är så här, du har verkligen inte leveransen. Du, nej, vi måste hoppa tillbaks.
Mm.
Ursäkta om jag, det är även om det är Codiner som jag vill spida, men
det borde ju vara tvärtom, det gör en långsam.
Ja, det är såhär, neråt tjock funkar som uppåt tjock på mig.
Ja, det är omvänd ADHD.
Det är sjukt. Men vi får inte glömma att Joel Kulle gjorde en monolog på 70-talet som var en direkt översättning av Lenny Bruce material.
Ja, men det tror jag så att det finns släppt på skiva också, va? Den svenska...
Det var en LP.
Okej, och det var innan...
Det var på 70-talet.
Ja, så det var långt innan då även Magnus...
Herrenstam, så. Herrenstam. Ja. Men det som är intressant med det är ju liksom att jag kan ju knappast tänka mig någon person i hela världen som är längre från Lenny Bruce än Joel Kulle. Alltså,
jag har ganska dålig koll på Joel Kulle. Jag vet,
men Joel Kulle var ju Dramatens skådis och han var ju en så här klassisk så här första älskare.
Mm,
som hade en ganska så här förhöjd spelstil. Alltså han spelade till exempel Sommarnattens leende som den här musikalen A Little Night's Music bygger på. Så men Joel Kulle, han spelade så här och han hade det stora uttrycket och inte minst i Fanny och Alexander. Det var han som var patriarken som älskade med köksorna och den stora världen och den lilla mamma. Så det var liksom hans spelstil.
Första gången jag hörde talas om honom var när Hassan radioprogrammet Hassan ringde till honom och sa bajs. Jag tror det var en väldigt tidig busringning de hade alltså, innan de hade riktigt hittat sin form.
Det var så jävla credit ändå att ringa Joel Kulle. Men Joel Kulle fick ju läsa då Tennysons nyårsklockorna på nyårsafton. Och, ja, men han hade jobbat med Bergman och han var ju liksom, men det, han och Margareta Krook var väl de stora skådisarna.
Mellan Lenny Bruce, för de som inte vet, var liksom en rebell i USA. Han var tidigt utsatt för cancel culture. Det var så att polisen fick, alltså de tyckte att han var för vulgär på sin tid för att han pratade om sex och politik.
Och han blev ju då hämtad av polisen under pågående gig när han sa fula ord och blev väl möjligtvis också dömd, tror jag. Men han var väl en av de sista som blev dömd för liksom våld så här för
Richard Pryor blev också haffad av polisen ett antal gånger. Jag vet inte om han blev dömd i domstol. Nej.
Men jag tror det hände någonting där mellan Lenny Bruce och Pryor ändå, för att han var ju verkligen en bulldozer på det sättet, eller bulldozer kanske heter det. När man liksom att han gick före
för de andra, gick i bräschen.
Exakt, precis. Och bräsch, liksom, är det för att man liksom, det är så liksom att man...
Jag vet inte vad en bräsch är.
En bräsch är väl kanske liksom längst fram i en trupp då, tänker jag. Men skitsamma.
Mm.
Men då, Joel Kulle spelar in den här monologen då, som ju då var stand-up. Jag har liksom inte hört så mycket av det, men det är så konstigt att den här högt uppburna så här skådespelaren med det här liksom förhöjda talet...
Mm.
Gör Lenny Bruce, som är en sån lite smutsig knarkare i princip.
Ja, det skulle vara intressant att höra den skivan.
Ja, men det, om det inte finns på YouTube så går det säkert att få tag på inspelningen på något sätt.
Mm. Det måste ju finnas på någonstans. Men då har vi kommit en bit på vägen. Vi är då någonstans nära Norra Brunn. Hur tidigt var det de började tv-sända Norra Brunn kvällarna? Det var ju Slängde i brunnen då. Mm. Jag tror det var då sent 80-tal eller tidigt 90-tal.
Jag tror att 89 började det på Västmans, men sen så tror jag att tv-programmet började väl några år senare. Jag vet inte om det kanske var 90, ja, men 92, 93, 94, någonstans där. Och hade Malmö var liksom insyltad i det där också, tror jag. Jag tror att han var en av producenterna bakom programmet. Han satt och ja, men klippte programmet. Och,
för det finns ju idag är det Henrik Schiffert som håller i det tillsammans med Petter Bristav och Henke Nyblom.
Ja, Henrik Schiffert är 2019s Adde Malmberg. kan man säga. Mm. Men, ja, men folk som var med då vittnar ju om att så här, de började köra stand-up på måndagen, tror jag, på Norra Brunn. För att det var en dag när inget annat hände. Så det var ju så här. Norra Brunn har ju varit ölhall sen, ja, men cirka, jag tror 1902 kanske huset byggdes. Så det var ju ölhall från början. Det har ju varit så här, som Altenbrunnen. Och det har hetat massa olika saker genom åren. Så det är verkligen en gammal klassisk ölhall, vilket är jävligt kul. Att så här, ändå Sveriges nationalscen för stand-up är ett gammalt ölschapp. Det kan jag uppskatta. Med de här härliga liksom, så här, valvbågarna som går i lokalen och sådär. Men så började de på måndagarna, var söndagen, jag tror det var måndagarna. Och sen så, liksom, så åt sig stand-upen in i resten av veckan. Så till slut så var det då stand-up 5-6 dagar i veckan.
Nu har de väl varje dag förutom måndagar och tisdagar. Nej, de har tisdag också.
Ja, men alla söndagarna är stängda.
Ja, söndag och måndag.
Så tisdag till lördag varje vecka egentligen, med ett kort sommaruppehåll och ett kort juluppehåll.
Så det är väl liksom den äldsta klubben som fortfarande finns kvar.
Ja.
Och det fanns ju inte jättemånga klubbar innan.
Nej, men grejen var det på 90-talet var det så att jag tror att det fanns någon klubb i Örebro som var lite mer reguljär. På Björnstugan eller någonting, eller Bishop Arms. Men någon av de ställena. Men i övrigt så var det ganska mycket att Suck då, som bokade nästan alla, de hade ju i princip monopol på marknaden, så folk ringde ju till Suck stand-up comedy klubben och bokade komiker, och då fick man ju åka ut då till någon restaurang i Skövde eller Flen eller Hudiksvall, och så fick man ju då, ja, men det är oftast så här betalt i cash. Så det var en ganska så här, det var en ganska så här Klondike bransch på det sättet.
Man var inte tvungen att skatta för det om man inte ville.
Nej, det kanske var någon enstaka som skickade faktura då till restaurangen. Men det kändes som att det var liksom kuvertpengarnas gyllene liksom tidsålder.
Och så jag såg ju den här dokumentären om Ali Hussein. Han hette på riktigt Lasse Lindroth. Eller Lars Lindroth förmodligen.
Ja, precis.
men där var det också handla om hur lyxigt han kunde leva efter ett tag. Då hade han liksom slagit igenom på Norra Brunn och börjat liksom turnera eller åka runt egentligen på restauranger och sånt runt om i landet. Men de berättade så att han köpte liksom en A-stor lägenhet på Östermalm och hade egen basketplan där inne och klädde sig liksom lyxiga kläder. Att det verkade vara rätt mycket stålar i branschen då i början.
Ja, men jag tror det var ganska mycket cash som rullade in där. Och, men jag tror att det var ganska mycket så att man åkte dit och sen bara så satt man i köket och så var det någon krögare som hälsade och så sa han, okej, nu kan du köra. Och så bara gick man in. Det var liksom, det fanns ingen struktur kring att det fanns en konferensier för komiker, utan det var väldigt mycket one man band i början, tror jag.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Den här klubbstrukturen som vi har idag, det känns ju som att den kom ju inte på allvar förrän någon gång långt senare egentligen. Alltså Mack i Malmö Comedy Club.
De är ju rätt tidiga också.
Ja, startade väl någon gång i början av 00-talet.
Var det så? Jag tror de ännu tidigare.
Ja, men 98 då möjligtvis. Men alltså, säg att de är 20-21 år gamla. Men det är inte mycket
mer än
så.
Var det Lena Frisk som
startade Mack? Det var Lena Frisk som startade Mack. Och det är ju nog en av de absolut, förutom Norra Brunn, absolut äldsta då idag fungerande klubbarna.
Gasta jävla är väl ganska gammal också.
Ja, fast den är långt yngre.
Okej.
Okay, det är nog någon
gång.
Nej, då är nog Raw startade 2004 och Oslipa startade 2006. Då tror jag inte Gasta fanns.
Okej. Okay. När var du började i standup?
Ja, men jag började ju 2006, så det var ju samma år som vi startade Oslipa.
Okej, okay, så du började med att starta en egen klubb.
Ja, det är ju helt fel ordning egentligen. Men det är också för att jag är lite speciell, för att jag tycker om den här arrangörssidan. Jag gillar hela den här kulturen att driva saker. Gammal föreningsmänniska, det är ju liksom Marcus Johansson också som jag har klubben med. Så att de flesta komiker är ju inte intresserade av att driva klubb och inte så bra på det heller.
Nej, många gör det ju i början för att få sentid, så startar de en egen klubb. Men den strukturen du pratar om som stand-up-klubbar har idag, det är ofta då kanske att publiken släpps in vid 7:30. Det är på ett ställe man kan köpa öl, man kan köpa öl. Och sen så börjar det 8 med att en konferencier...
Och köper öl och mer öl.
Ett skämt som du har skrivit för övrigt till Peter Wahlberg. När han ska roasta
Glenn Hysén.
Ja. Det är väldigt roligt. Det finns på YouTube. Men, och sen så är det en konferencier som värmer upp. Man spelar lite musik innan för att det ska bli stämning. Konferencieren drar några skämt så att publiken ska liksom... komma igång och skratta innan den första komikern. Så kanske man släpper på ofta en rookie som kör 5 minuter.
High mat.
Och sen så är det då två halvor. Ofta 2-3 komiker i varje halva. Och avslutas med då en headliner. För det har jag märkt också när man kommer till klubbar där folk inte har hållit på så länge och arrangerat. Att de kan slänga in den mest liksom populära ställa erfarna sig komiker någonstans i mitten och sen avsluta med någon halvtaskig.
Men är det inte det ganska ovanligt då?
Jo, det är ovanligt.
Ja, men
förutom, alltså när jag var i New York, då kunde det vara så att de släppte på de mest kända komikerna på primetime. Till exempel på Comic Strip, som är liksom en klassisk klubb i New York City. Där släppte de på liksom de bästa komikerna på primetime då, att vid 10-11 tiden var de. Och sen framåt småtimmarna, då gick rookies på.
Ja, men hur funkar det då? Jag vet, jag känner till det konceptet ju, men då är det ju mer, men då är det lite mer till flytande att man fyller på med publik också. Man behöver inte sitta 6 timmar, tänker jag.
Nej, men det är väl att de vill också så här, att folk ska kunna droppa in och ut och köpa öl och mer öl. Och, nej, men så här, att om man vill sitta kvar på klubben till 3 på morgonen så ska man få det. Ja. För det kommer alltid finnas unga, hungriga rookies. Och förrättningar, gamla förrättningar som försöker komma tillbaka eller bara ha lite mänsklig närhet.
Eller hur, precis. Men det är ju också det som är intressant med svenska klubbkulturen, att den är väldigt, så här, väldigt inkluderande, tycker jag, oftast. För att i USA känns det mycket mer som att man, apropå det här med hajmat som jag sa, att man, liksom, man slänger ut någon rookie, ja men nu får liksom visa så här, skratta eller dö lite grann. Men i Sverige så känns det mycket mer som att man bäddar in nya komiker. Jag menar, det går upp en erfaren konferensier först. Och sen kanske möjligtvis man släpper på en rookie. Men, eller också släpper man på rookien först i andra halvlek när publiken har kommit igång. Ja. Man tänker mer på att vi ska bygga en bra kväll än att varje person ska bevisa sig vara på styva lina. Liksom.
Jo, men det kanske blir bättre också om publiken får ett gott första intryck då. Ja. Att inte rookien öppnar. Ja, men,
eller hur?
Ja. Men om vi ska försöka backa tillbaks bandet till där vi var någonstans, att Slängd i brunnen har visats på tv. Det blir liksom den första på något sätt boomen av svensk stand-up. Babben Larsen berättar ju att hon blev i stort sett stjärna över en natt i och med Slängd i brunnen. Hon blev igenkänd och fick jättemycket jobb och sådär. Och det var ju ett gäng då komiker som verkligen kunde leva gott på det och turnera runt. Det fanns inte så många stand-up-klubbar. Det började väl poppa upp fler och fler då runt om i Sverige på 90-talet.
Men sen händer ju någonting, för sen är det ju den här stora stand-up-döden som folk kallar det. Alltså när, runt millennieskiftet där, 98-01-02 där. Alltså det, att det var väldigt mycket så att luften gick ur branschen.
Då var jag helt frånkopplad från
Det kanske var därför för att inte du liksom stöttade det. Det som gjorde att det
jag stöttade nästan aldrig den innan jag började själv. Jo, lite grann. Alltså så här, när jag flyttade till Stockholm och började gå på Big Ben och sådär, då började jag bli lite mer intresserad av svensk stand-up.
Men jag minns ju när jag flyttade till Lund 91. Det var ungefär samtidigt som svensk stand-up slog igenom. Och då liksom pluggade jag på universitetet och höll på med en massa studentkultur. Höll på med så här studentspex och gjorde student-tv och Lunda-karnevalen och så här väldigt studentikosa grejer. Men det var ju liksom lite roligt att hela den kulturen såg ju ner lite grann på stand-up comedy.
Det var ju, ansågs ju vara väldigt töntigt. Jag tyckte nog, jag tyckte till och med som barn så tyckte jag Slängd i brunnen var lite töntigt. Jag tyckte ju såhär, Eddie Murphy tyckte det var cool när jag sa Raw Delirious på VHS. Men det kopplade jag knappt ihop med svensk stand-up, att det var samma genre.
Men det var han snuten i Hollywood som gjorde sin grej.
Ja, det tänkte jag. Men där, han, jag kände igen honom.
Men det är extremt många som också berättade att Raw Delirious, det var liksom deras ingång till hela stand-up-kulturen. Men de var ju extremt inflytelserika. Och det bara flöt runt VHS-tejper över hela landet.
Ja, man kunde ju hyra dem i vanliga liksom videobutiker då.
Kunde man då spela in från video till video som man hade den själv. Men det var innan antipiratbyrån fick upp ögonen för det här med piratkopiering. Nej, men det blev lite så här, allting så luften gick ur branschen.
Och vet man vad det berodde på?
Nej.
Det kom inga nya liksom, var det återväxten som var dålig eller vad?
Jag vet faktiskt inte vad det berodde på, men jag
Slängde i brunnen slutade visas på tv.
Ja, men
det är
en
anledning.
Jag tror att 98-99 där så visades den sista säsongen av Slängde i brunnen.
Och då var det väl också att det var lite urlakat på skämt då, har jag hört, att liksom att de i första säsongen så hade folk kört sina bästa populäraste rutiner och sen så kom bottenskapet och skapmaten liksom framåt slutet.
Ja, men så kan det ju vara. Det är som en själv det, fan, när man håller på så här typ 12.
Och folk kan ju inte förnya sig på samma sätt som man gör idag. Det är ju en lite nyare inställning till stand-up, det här att man jobbar fram en timme, man turnerar med den timmen, man släpper den som special, man jobbar på en ny timme, repeat.
Så är det. Men och så var det
George Carlin sägs vara liksom den första som jobbade på det sättet.
Ja, men han var ju extremt produktiv, men de svenska komikerna, utan att säga för mycket, de kanske då lånade lite grann och skrev lite grann själva, men produktiviteten var inte superhög. Man kunde åka runt och köra sådana gamla grejer ganska länge.
Magnus Betnér kanske var den som var först och jobbade enligt den metoden som jag nyss nämnde, med specials och liksom jobba fram nya timmar hela tiden.
Och då var det ändå så här att han började någon gång 98 tror jag, men det var ju först 2004, 2005, 2006 som han började verkligen turnera med nya specials.
07 såg jag honom första gången på liksom en DVD som någon hade köpt. Jag tror jag var ute på Simons 120 dagar resan och under den så var det någon som visade liksom Magnus Betnér, och då hade även MySpace slagit igenom, och det var liksom amerikanska komiker. Så vad heter han som härmade
Pablo Francisco?
Ja, Pablo Francisco. Ja. Han var väldigt stor på MySpace. Och
ja. Men det var helt sjukt. Alltså, Pablo Francisco var ju i Sverige på turné. Jag minns en gång när vi jobbade med tv-programmet Robin, satt i redaktionen där. Skulle vi hela redaktionen gå och kolla på Pablo Francisco på Malmö konserthus.
Ja.
Och det var så här, typ 18 förkomiker. Överdrivet kanske lite grann. Men det var 3-4 förkomiker.
Vilket år var det här?
Ja, men det kanske var 08 eller någonting, 09. Mm. Men förkomikerna var varierande kvalitet. Men det var ju så här ganska så här hack.
För det Malmö-komiker?
Nej, han hade med sig egna. En som heter Flip Schultz.
Ja.
Som folk tyckte var skitbra. Men det var bara för att han var
amerikan.
Han var helt okej jämfört med de övriga.
Jag tror han har kört här på Stockholm Comedy Club. Jag kan ha sett honom någon gång. Och jag var inte jätteimponerad.
Men sen så kom Pablo Francisco. Men sen då minns jag att jag och Marcus var med i redaktionen då, det året också. Då gick vi för att vi var så dåligt. Och då minns jag att det var en tjej i redaktionen där som blev så fruktansvärt arg. För de tyckte att vi pissade på de som satt kvar. För att vi var så himla highbrow. Att vi tyckte att det var så himla... Att vi var så himla coola.
Hade ni startat där klubb då?
Ja, det hade vi. Men jag kan ju ge henne rätt. För att det är ju töntigt. Men jag tyckte verkligen att det var helt vedervärdigt.
Mm. Men Magnus Betnér, han började på i slutet av 90-talet. Då när den stora stand-up-döden var på något sätt.
Precis, och det var väl ganska många andra som drog... Alltså, Ann Westin hade väl börjat då...
Var det inte Özz Nujen och Måns Möller började väl också då?
Ja, Järvheden och några till.
Ja. De började då liksom i mitten av stand-up-döden, kan man säga.
Ja, precis. Det var, om man ska liksom bunta ihop dem till generation 2 så kanske det var dem då.
Mm.
Som var delen. Och Mårten Andersson också.
Ja, och de associerar rätt mycket med Stockholm Live.
Ja, precis. Mm. Det var ju ett tv-program som då blev Nya Slängd i brunnen, men liksom en tuff ungdomsprofil då.
Mm.
Till skillnad från Slängd i brunnen som var mer kanske att Ronny Eriksson stod och berättade hur det var i någon by i Västerbotten och så.
Mm.
Man får inte igång motorn då, så får man fråga någon granne som har startkablar eller motorvärmare och sen så går tiden och så är läkartiden i Umeå, den rinner iväg liksom. Nej, ingen rutin så, men varför liksom, vi är någon slags...
Ja, det låter mer, för det är parallellt med Slängde i brunnen så gick, har du hört den förut? Evert Ljusberg och vad hette kvinnan?
Margareta Kjellberg.
Ja. De höll ett roliga historieprogram som också var på en bar, liksom en ölhall kan man väl säga.
Som var liksom en kuliss på SVT Sundsvall.
Var det?
Ja, jag tror att det var en uppbyggd miljö på SVT:s TV-hus i Sundsvall.
För det såg ju väldigt gemytligt ut den där baren. De tappade upp öl och så drog de roliga historier. Men det var liksom det du just drog. Det lät ju mer liksom åt... Har du hört den förut historien? Det var väldigt långa setups och svaga punchlines.
Men när punchen kom så blev det ändå ett förlösande skratt.
Det var med, man kan skratta för att det var så skönt att man fick gå vidare.
Verkligen. Men Stockholm Live var ju så lanserades som ett så här supertufft ungdomsprogram ju. Mm. Där det var Snöjen, Jakob Ökvist, Janne Westerlund och Sean Atzi som var värdarna då.
Mm, sen då, hade de gäster som
visst, det var ju
Johan Glans,
och Betnér och Peter Wahlbeck och Ann Westin och massa olika människor där.
Och då hade liksom Johan Glans inte riktigt slagit igenom då?
Nej, han var inte alls så stor som han blev sen. Men han hade väl kanske möjligtvis debuterat i parlamentet då.
Okej, när började parlamentet sändas?
Ja, men det är också någon gång i den så här, under stand-up-döden tror jag. Det kanske... Sent 90-tal, tidigt 00-tal skulle jag säga.
För det kanske också liksom gav en liten skjuts åt svensk stupkomik. För det var många stupkomiker som var med där. Och sen har de kanske lättare att sälja biljetter eftersom de är kända från tv.
Ja, men exakt. Men så var det liksom att de här panelprogrammen med parlamentet i spetsen blev ju då... Alltså Betnér blev ju stjärna genom parlamentet. Och till viss del även Johan Glans och Batra. Även om de sen då gjorde Kvartersgatan och andra program. Så de byggde ju upp mer... Men innan dess hade de ju ett program som heter Räkfrossa.
Just det.
Där även Henrik Elmer var med och gjorde lite...
Som också instan. Var en slängde i brunnen komiker.
Ja, och det var roligt för att i många år var ju Henrik Elmer den enda quirky komikern i Sverige.
Han var lite absurdistisk och alternativ.
Ja. Men han håller ju fortfarande på. Men det var ju roligt att det kanske fanns någon annan. Men det kändes lite grann som att vi har plats för en crazy komiker. En som är lite så här finurligt knasig liksom.
Ja, jag skulle inte säga att det är jättevanligt idag heller.
Nej.
Alltså inte lika knasig som Henrik Elmer här och var.
Nej, det kanske är Det är nog svårt att slå sig fram som och vara en lika knasig komiker.
Alltså kanske Henrik Nyblom. Henke Nyblom har ju en rätt knasig stil på scen.
Det har han ju, men han är ju, jag skulle säga att han är ju Sveriges mest experimentella komiker. Mm. Och han har ju en väldigt knasig stil.
Ja, och han är inspirerad av liksom Steve Martin och Victor Borge och andra liksom gamla experimentella komiker. Ja,
Liberace.
Körde han komiker?
Nej, jag bara, du nämnde...
För ibland kan det vara så här, vissa som är kända sångare eller någonting de har haft en stand-up-karriär. Ja, men Jamie Foxx är ju stand-up-komiker också, det känns lite konstigt.
Ja, idag är det väl konstigt. Så...
Eller? Jo, men han släppte en special hyfsat nyligen.
Ja, ja.
Att han...
Jag minns någon gång när Jimmy Fox på någon roast, när han var så taskig mot någon som roastade.
Mm. Det är väl lite poängen med roast.
Ja, men han satt, du vet, han mobbade ut honom medan han roastade. Mm, alltså att han så var lite bully.
Mm.
Och så, sen dess så, eller jag tyckte inte om honom innan heller.
Nej.
Bara, mest därför, men också för att han är svart.
Ja, jag har aldrig varit ett jättestort Jamie Foxx-fan. Han är bra på refrängen i Gold Digger med Kanye West. Men det är ju något av en cover.
Ja, lite så. Men Jamie Foxx är också en sån här person som man... Men finns det någon som så här är ett Jamie Foxx-fan? Liksom? Alltså det är som vissa...
Jag har aldrig träffat någon Jamie Foxx-fan. Nej, men det är ganska få underhållare som har fans överhuvudtaget.
Ja, alltså när det gäller komiker och musikartister så är det väl supervanligt. Men när det
det är ganska många som inte har det också. Mm. Alltså, det var... Nej, men jag skojade någon gång och sa, ni vet när man sätter sig på krogen liksom, och man råkar hamna vid ett bord där alla är så Adam Alsing-fans. Stora Adam Alsing-fans. För han är väldigt känd liksom, en populär underhållare. Men jag tror aldrig jag har träffat så här en Adam Alsing-fan.
Nej. Ja, men och, jag tror att kanske att det finns en liten sorg i det. Men jag tänker
man
att inte ha fans. Men jag tänker skillnaden mellan dig och mig skulle jag säga att jag tycker jag är stolt över mycket av det jag gör. Mm. Men jag skulle säga att jag har väldigt få fans. Men jag tror ju att du har en sån profil med i ditt skapande så att du faktiskt har fans.
Mm. Ja, men det tror jag jag har.
Ja.
Eller så ljuger folk när de säger jag är ett fan.
Ja, precis. Men om du går på gatan och blir stoppad hela tiden, då har du fans.
Mm.
Och det antar jag att det blir, eller?
Jo, men det blir rätt ofta. Blir inte du det?
Jo, nej, men det är väl så här. Någon på tunnelbanan någon gång som tar ut lurarna, bara så här, bra podd. Och så stoppar de i dem igen, typ.
Men på ett sätt så är det ju, jag tror att saker du har gjort har väldigt mycket fans. Alltså, du var ju med och grundade Alla mina kamrater, podden. Och din podd som heter Allt du velat veta. Den har ju liksom också fans. Fast de kanske är mer fans av produkten än personkulten.
Ja, men så är det ju. Det är ju ganska ofta att folk kommer fram och så här fortfarande och så här, men tack för fan vad roligt, vad kul med AMK, jag lyssnar fortfarande och
ja, för det märker man att ni har fans när det blir så AMK reunion så säljer det slut, skalar rätt snabbt.
Ja,
då.
Precis. Så det är ju liksom fortfarande en pengamaskin. Cashen ska in, Simon. Du vet,
sätter
sås
och potatis på bordet.
Ja, men precis. Ja. Men inget kött. Det är så här. Bara liksom en billig skysås och potatis som har köpt.
Det blir ingen klimpsås. Men ska vi försöka hitta tillbaks någonstans? Jag tror vi befinner oss någonstans där mitt i stand-up-döden. Och det börjar puttra lite med Stockholm Live och Parlamentet kanske.
Ja,
blir det en ny boom då efter det?
Ja, men då börjar det puttra så sakteliga. Alltså TV-programmet Stockholm Live kommer. Parlamentet och andra panelhumorprogram som Time Out och 100% och Extra Extra börjar sändas. Det vill säga det finns fler
Vilket år är vi på nu ungefär?
Ja, men nu är det början av 00-talet.
Mm.
Men och vilket innebär att fler komiker kan sitta i paneler, men också fler komiker som får jobb där de kan sitta och skriva skämt, vilket gör att folk kan börja livnära sig på sin humor mer. Sådana som Ola Söderholm och Fredrik Andersson och andra som börjar som kanske mer som, alltså de är ju komiker och är väldigt duktiga på det också, men de
så det är Ola Söderholm.
Ja, att de kan börja liksom skriva grejer också. Mm.
Börjar de med det så tidigt?
Ja, men inte just då, men när liksom, säg mitten av 00-talet då.
Mm.
Men sen kom ju då Raw, startade 2004 också, Mårten Anderssons klubb, som från början är en idé om att det ska vara verkligen, nu ska vi lyfta humorn till och bli ännu skitigare och hårdare.
Mm.
Och det är ju en sån klubb i början, men sen utvecklas ju det till att bli mer en vet, glassig och proffsig klubb som är, jag menar, med de bästa komikerna.
Mm.
Och
ja, det är mainstream, mer mainstream nu.
Ja, det är det ju, men det är liksom ändå med någon slags, de lyfter ju ändå nya namn och sådär också samtidigt. Mm. Men, och de börjar göra tv på Kanal 5 också ju. Raw Comedy på femman. Och det börjar kom i några år. Ja, men jag vet inte om det är samma veva eller strax efter Stockholm Live.
Nej, det är efter. Jag tror Stockholm Live har slutat sändas då.
Ja, så att det är liksom, men liksom en lång rad av liksom tv-program. Mm.
Och det är där någonstans du börjar också.
Ja, jag började 06 och då startade vi Oslipat.
Mm.
Men där, i den vevan så kom, så skulle jag säga att där kommer den tredje generationens
stupare. Är med Oslipat?
Ja, inte, ja, men i och med hela den vågen där.
Ja,
men
vilket då, lite har en bas i Malmö på något sätt också. Ja. Så ni startar väl Oslipat i Malmö?
Ja, men det är väl liksom olika scener. Men dels så startar ju sådana här stora namn som Björn Gustafsson.
Mm. Börjar han då?
Han börjar med stand-up 06.
Okay,
Och får ju plockas ju upp i parlamentet svinsnabbt då.
Mm.
Och blir en stjärna över en natt i princip. Men sen är det ju massa andra som Petra Mede, Kodjo Akolor, Kristoffer Appelqvist och andra som också börjar med stand-up då.
Mm.
Och samtidigt startar vi då Oslipat i Malmö. Och då, där växte ju mer så här organ, det är som lite mer hemvävt. Det är mycket så här P3-komiker och Jesper Rönndahl, Josefin Johansson, Ankan Johansson, folk som har hållit på med radio som börjar köra stand-up. Kringland, Thomas Högblom, jag och Marcus och så småningom lite andra figurer. Johan Svinlagsson och Petrina Solange kommer ju sen också. Så det är liksom lite olika, det utvecklar sig till lite olika scener.
Mm.
Kan man säga, under den tiden.
Jo, och sen slog ju liksom Jesper Rönndahl igenom stort. Och,
ja.
Och sen kom ju poddarna då någon gång. När var det de? Ja, men det var nog alltså kanske runt, ja, men när vi började podda runt 2012 som det boomade där, alltså den scenen.
Ja.
Och det var ju den vävan som jag började med stand-up också.
Mm.
Och då kände jag som också att det blev en liten uppsving när, för att då kunde man marknadsföra sin stand. Det var många stand-up-komiker som började med poddar.
Mm.
Och de kunde marknadsföra sina gig och sånt via poddarna. Och jag tror det var fler då som började lyssna på stand-up-komiker för att liksom de populära humorpoddarna drevs av. Och det var ju Tes Knas till exempel som då var med Soran, Petter Bristav och Aron Flam.
Ja, men Tes Knas var det störst. Och sen var det väl Alla mina kamrater och Arkivsamtal. Det var väl liksom de stora. Jag kommer inte ihåg om det fanns några.
Kristoffer Triumf har ju Värvet. Mm. Och han intervjuade väldigt mycket stand-up-komiker och liksom pratade mycket om att han själv hade börjat med stand-up och sånt också i början.
Jag minns att han hade både Appelqvist och Soran ganska tidigt.
Ja.
Och det var
liksom det hans första och Appelqvist var det tredje. Ja, sånt,
så det var ju väldigt mycket hans claim to fame också, att han hade så bra gäster i början.
Mm.
Där. Men sen var han ju duktig också såklart. Mm.
Och ja, men då var det liksom några av de största poddarna drevs av stand-up-komiker eller folk som var väldigt stand-up-intresserade. Förutom då kanske Filip och Fredrik och Alex och Sigge. Som,
Men båda de poddarna har väl haft någon slags mer eller mindre uttalat agg mot stand-up?
Ja, mer eller mindre.
Det känns som att de har, jag tror att det i vissa fall ändå handlar om att man har någon slags idé om att man själv skulle vilja testa.
Jo, men det tror jag de flesta som håller på med humor i någon form vill ju då testa stand-up.
Mm.
Och, ja, det finns ju rykten om att de vill göra det. Men jag vet inte hur mycket sanning
det
ligger.
Det finns ju rykten om att de har testat i olika länder.
Finns det?
Nej, jag vet inte. Men jag vet ju att Schiffer åkte till New York och gick en kurs. För att han ville, så här, han ville mjukstarta med sin stand-up.
Mm.
Och testa under så här, neutrala betingelser. Eftersom han visste att han kunde inte gå upp på en scen i Sverige och vara anonym. Nej. Utan han var tvungen att börja där.
Ja, det är ju många som krediterar Schiffert också med liksom att göra stand-up coolt. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men när var det han började?
Men jag tror att han började någon gång i början av 00-talet också. Jag vet att 2004 höll han ju definitivt på.
Mm.
Men så
körde han i Stockholm Live?
Jag tror att han körde i Stockholm Live, jag är inte helt säker.
Nej.
Och sen så småningom började Johan Reborg också.
Just det.
Så där liksom när två i Killinggänget hade börjat med stand-up, då var det ju ändå, då var det ju helt accepterat.
Ja, och sen var det väl också, tror jag, att internets genomslag...
Internet exploderade.
Ja, men det gjorde också att svenskar kunde upptäcka amerikanska ståuppkomiker på ett helt annat sätt. Och därför få en... och tycka det var rätt coolt. Mm. I Sverige tycker vi ju det är ganska coolt med USA.
Ja, det öppnade också upp den här dörren att folk på fester kunde sitta och säga saker som att men jag gillar amerikansk stand-up, jag vet inte, jag gillar svensk stand-up, det är inte riktigt lika bra. Mm.
Ja, den hör man ju fortfarande ibland. Mm.
Då säger man så här, men har du varit på några klubbar? Har du sett svensk stand-up då?
Nej.
Ja, men det är... Nej, men det finns ju massa förståsigpåare som så här fortfarande bygger sina uttalanden om stand-up på hörsägen och något enstaka gammalt klipp. Så där.
Ja, hörsägen.
Ja, lite irriterande. Men å andra sidan så det känns det som att stand-up långsamt börjar bli mer en kulturform som folk har respekt för.
Mm. Jo, det tror jag. Men jag kommer ju från seriebranschen och sånt där också. Och där är det lite samma grej att till exempel tidningarna som skriver då, de kunde, alltså kulturrecensenterna kunde litteratur och teater i viss mån och film liksom. Men de kan inte teckna serier, de kan inte stand-up. Och då blir ju liksom recensionerna och reportagen alltid så himla... dåliga eller tjofaderittan-aktiga.
Uh-huh.
Och det är ju så att jättemånga ståuppkomiker, nu senast Magnus Betnér, har ju klagat jättemycket på journalistiken. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men en snubbe på Göteborgsposten som verkar vara rätt insatt, och jag tror han var med i den här debatten med Betnér också.
Ja. Uh-huh.
Jonathan någonting.
Ja, just det. Jag tror att han, när jag och Ankan var på ståuppklubben i våras, så tror jag att vi fick dåligt betyg. Så att just nu står han
som okunnig.
Just nu, men nästa gång när han ger mig en bra recension, då står han som kunnig.
Jo, men det märks ändå att han har ett visst intresse för det. Liksom.
Ja.
Att han inte, alltså det är inte det här, alltså som i seriebranschen så var det ju så här, men även då runt millennieskiftet så kunde liksom komma reportage som är så här: nu för tiden är serier inte bara Kalanka och Fantomen längre, utan det finns folk som berättar om sina egna liv och så. Ja.
Nu för tiden så kan rita folk serier i svartvid.
Men så här, redan på 80-talet kom Maus. Ja, du har missat de här.
Du har missat Art Spiegelman.
Ja, jo, men du har missat nästan allt det.
Nu för tiden är det inte bara Knallhatten och Knall och Tott.
Nej, men jag tror Mats Jonsson som gjorde en jämförelse att varje filmrecension skulle inledas med sånt där. Nu för tiden är film, det är inte bara Chaplin. Man kan berätta om alltså så här, för att, och det är så störigt, men lite det så har ju liksom stand-up. Men som du säger så tror jag att det långsamt börjar bli bättre, att folk börjar få lite koll.
Ja, men jag minns ju någon stand-up-gala för kanske 10 år sedan när Schiffert höll ett brandtal, att han menar ju att så här, vi ska inte vara fin kultur. Det är liksom ingen mening, stand-up ska alltid vara en skit i källare. Det, liksom, det måste bygga på det.
Ja. Tillbaks, men det behöver inte vara fin kultur, tycker jag inte heller, men alltså som film eller musik. Det är ju inte så att all musik är finkultur, men folk har lite koll på i alla fall att det finns olika genrer. För så är det ju liksom, det är fortfarande ett problem tycker jag med svensk stand-up, att genreblandningen kan vara, alltså så här, en kväll på Norra Brunn så kan jag gå upp samma kväll som, alltså
febrilt efter någon så här,
ja, jag tänker på Adam Malmberg som är en annan genre. Han är ju skicklig i sin genre, Så det är inte det. Problemet är att det är ungefär som att man släpper på ett dansband på samma musikkväll som en hiphopakt.
Ja, och vem är vem då? Är det Adde som är lite mer hip to the hop? Eller? Jag säger the hip to the hop.
Men vikingar.
Ja, men med tanke på din popularitet så är det fan. Det är fan Christer Sjögren snart.
Jag är död.
Ja. Nej, men det var väl en av anledningarna till att vi startade Roslipat. En anledning var att vi ville ha sen tid. Men det, en anledning som, det blev en anledning ganska snabbt att vi tyckte att det var att vi ville att ge folk en scen. Folk som inte blev bokade på Norra Brunn. Alltså Aron Flam och Jonathan Unge. Nu bokas Jonathan Unge på Norra Brunn. Men det är också 12 år senare. Eller 13 år senare. Men då hade de ingen chans att köra på sådana ställen.
Nej.
Folk som var lite mer, ja, men lite mer indie kanske. Det är alltid tradigt att prata om indie. För man säger man att man är indie så är man inte indie. Men ja, men lite så. Men vi har ju bytt nu på Oslipa. Så nu, vår senaste liksom, tagline var ju så här, Sveriges enda riktiga mainstream-klubb. För att många av de här komikerna som då var väldigt underground då, som, ja, men både Jesper Öndal och Jonathan Unge och andra, de är ju mainstream nu. Så branschen har ju förändrats på något
Absolut.
Sätt. Och nu är det Johannes Bränning som är indie.
Ja. Alltså han har varit med Slängre i brunnen i TV nu.
Ja, okej. Okay. Så han har inte ens han är indie. Men vem är indie då?
Niklas Löfgren.
Den go-to-guy till indie-kulturen.
Johannes Bränning, Kristoffer Nyqvist och Niklas Löfgren skulle värma upp inför Kringland på hans nästa turné. Och då så gjorde Kringland en reklamannons på då Instagram där det stod TV-komikerna Johannes Bränning och Kristoffer Nyqvist plus Niklas Löfgren.
Det är väldigt roligt. Väldigt roligt.
Men, så det var därför jag tänkte på dem som...
Men om man räknar in The Pine and the Elk så är ju faktiskt Niklas Löfgren också en tv-komiker.
Eller ja, en internet. Jo, det är med YouTube. Ja, det är ju också en... Om vi nu ska börja avrunda det här snacket så är ju det senaste tillskottet...
Ja, jag måste fan hem alltså. Nej, jag skojar bara.
Men det senaste tillskottet är ju att det kom ju några rappare då. Jag, Anton Magnusson och Arman som började med stand-up. Och sen nu
och så visade det sig att ni var fan bäst. var det en slump?
Nej, men jag tänker det senaste. Nu har det börjat rätt mycket YouTubers. Alltså Johanna Nordström är ju den senaste som har på något sätt slagit igenom. Hon drar ju svin mycket folk.
Ja.
Och då, ja, men, vad är det? Hannes Hedström och Viktor Klemming. Det är rätt många sådana som var kända på YouTube först som nu kör stand-up.
Det är lite problematiskt.
Mm, för att på grund av missunnsamhet.
Ja, nu får du fylla i.
Nej, mitt stora problem är ju bara avundsjuka egentligen.
Men grejen alltså, är det, inget ont om Johanna Nordström. Alltså, vi har ju bokat henne på Oslipat. Jag tycker hon är svinrolig. Hon har ju verkligen både skämten och tajmingen och sådär. Men det blir någonting... det blir lite svårt att liksom hur man ska bygga upp en kväll ibland. För att det kommer någon YouTuber som drar sig typ 200 pers men kanske har hållit på ett halvår. Hur ska man liksom lägga in den personen i kvällen? Johanna har avslutat några gånger hos oss. Någon gång hos oss. Men sen någon gång så var det Ahmed Berhan som avslutade. Och det funkar väl, alltså båda funkar ju bra. Men det blir lite svårt generellt sett när någon blir känd snabbt liksom, och kanske inte riktigt har gjort alla de här timmarna. Och det är verkligen inte sagt för att säga någonting ont om Johanna. För hon är ju väldigt rolig som sagt. Men det är ju någonting med liksom fenomen som växer snabbt. Men det var väl lite med Björn Gustafsson också. Att han hade kanske inte 45 minuter stand-up. Men han blev bokad för att köra 45 minuter stand-up på olika företagsgrejer och sådär. Men det är, när man är känd, man har en svinstor publik i ett forum. Det var ju som i förra avsnittet när du pratade om, det var någon YouTube- eller Instagram-stjärna som...
Ja, det var en kille som heter Torbjörn som har samarbetat en del med just Johanna Nordström.
Ja, och han var på Big Ben och det var helt smetat med folk.
Och det var väl mest bra egentligen.
Ja.
Det var ju bara avundsjukan som satte käppar i hjulet för min lycka.
Ja. Men jag tycker ju att... men det är alltså om man är äldre och hållit på ett tag och har någon skepsis inför det här YouTube-humorn.
Mm.
Då blir det lätt att man blir betraktad bara som men du är bara en bakåtsträvare, du är bara missumsam liksom.
Mm.
Men jag tycker ju att det är mycket av det är skit.
Mm.
Alltså rent
jo, det är det. Men det, jag tror det man kan jämföra det med den synen som folk hade på stand-up för.
Ja.
Att det kan, men det, så är det med ganska mycket att det mesta är dåligt och sen finns det några guldkorn.
Ja, men det har ju också kommit fram många, alltså jag tycker att Gina Drav är en jävligt rolig och bra programledare till exempel. Hon kommer ju fram via YouTube och jag tycker Willem Spets är helt lysande. Hans senaste tv-serie där, Filip och Mona, som han gör med Anna Granat, är för jävla bra.
Han borde se.
Ja, men se den. Jag tror du skulle gilla den. Så att det är klart att det är kanske dumt att säga att det är mycket skit, för att det är väl som i alla branscher kanske.
Ja,
alltså med musik, det är klart att det mesta är skit.
Man kallar sig 90%-regeln eller något liknande.
Så att jag tar tillbaka allt jag sa.
Och med de orden, det är väldigt bra slutord. Jag tar tillbaka allt jag sa. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Fritte Fritsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.